Så jag läser från Hesekiel 37. Herrens hand rörde vid mig och med sin ande förde han mig bort och satte mig ner i dalen. Och den här dalen var full av benknotor. Han ledde mig runt och jag såg dem ligga överallt i dalen, helt förtorkade. Han frågade mig, människa, kan de här benen få liv igen? Jag svarade, Herre min Gud, det vet bara du. Och han sa, profetera och säg till dessa ben. Förtorkade ben, hör Herrens ord. Så säger Herren Gud, jag ska fylla er med ande och ge er liv. Jag ska fästa senor på er, bädda in er i kött och dra hud över er. Jag ska fylla er med ande och ge er liv. Då ska ni inse att jag är Herren. Jag profeterade som jag hade blivit befalld, och medan jag profeterade hördes ett rasslande. Det var ben som sattes till ben och fogades samman. Och jag såg att de fick senor och bäddades in i kött, och att hud drogs över dem. Men det fanns ingen ande i dem. Och han sa till mig, profetera människa, profetera och säg till anden. Så säger Herren Gud, kom ande från de fyra väderstrecken. Blås på dessa dräpta och ge dem liv. Jag profeterade som han hade befallt mig, och då fylldes de av anden. De fick liv och reste sig upp. En väldig här. Amen.
Och vi återvänder igen till en av de mest dramatiska skeendena i den bibliska historien. Den som man tänker på när man ibland hör de här referenserna. Att det var ödesmättat, nästan en katastrof av bibliska dimensioner. Ja, men då är det i den här tiden som man rör sig, som vi nu återvänder till. Här finns ju, inte minst i klagovisorna, fruktansvärda beskrivningar av hur ett folk krossas och en hel nation går under. Fruktansvärda grymheter. Under september månad har vi följt profeten Jeremia och hört en del av det han hade att säga under den här perioden. Han varnade för en katastrof om de inte vände sig bort ifrån orättfärdighet, avguderi, mycket våld och svårigheter. Ja, han fick betala ett högt pris för att tala sanning. Han blev så när dödad, han blev fängslad och satt i stocken. Och en hel del andra problem som han fick vara med om. Men han kunde ju också tala om hopp, inte bara om nöd och elände. Och en av de viktigaste bilderna han bär fram är den vi har haft som en viktig utgångspunkt här, nämligen det han får se hos krukmakaren när det misslyckades på krukmakarskivan. Han såg hur krukmakaren bara tryckte till leran igen. Och så började han om igen. Och Jeremia säger, så kommer Gud att handla med er. Det kommer att bli ett fullständigt misslyckande. Men Gud kommer att börja om. Och vi har också läst från det brev som Jeremia skrev till en grupp människor som redan hade tagits till fånga. Det var själva eliten i Jerusalem som förts bort till Babylon. Jeremia skriver till dem och talar fortfarande om nöden och svårigheterna. Han säger samtidigt, så småningom kommer den här situationen att förändras. Inte så fort som ni räknar med, men det kommer. Det finns en framtid och ett hopp för vårt folk. Trots att det inte fanns liksom så många eller några liksom signaler om det. Förutsättningen, säger samtidigt Jeremia, är om de vänder sig med hela sitt hjärta till Gud. Bland den här gruppen som hade förts bort till Babylon så blev en av dem en kollega till Jeremia, alltså profeten Hesekiel. Det är de två profeterna som är aktiva både före katastrofen, under och efter den. Den som skedde 587-586 före Kristus. När Jerusalem lämnades med marken. Och nu i oktober är det alltså till profeten Hesekiel vi vänder oss för att se vad är och hur tänker sig Gud börja om igen. Hesekiel var ju innan han hamnade där präst i Jerusalem, om man märker det på vad han liksom har särskilt blick för. Det hör till templet, det hör till det heliga. En av de speciella liksom upplevelserna Hesekiel gör är ju när han i flera tillfällen säger: jag såg hur Guds härlighet lämnade templet och senare lämnade staden, som för honom var ett väldigt liksom tydligt uttryck för att Gud är inte en säkerhet för den här stadens framtid, för han har redan lämnat det hela. Att Hesekiels bok var en, liksom, också en viktig text för de tidiga kristna kan vi också se när vi läser Nya testamentet. Där finns över 60 citat, direkta eller indirekta, ifrån just profeten Hesekiel. Och framförallt är det i Uppenbarelseboken som Hesekiel citeras. Så ni som under våren blev hemmastadda i Uppenbarelseboken under vår predikoserie därifrån kommer också att åtminstone delvis känna er hemma hos Hesekiel. Det är ju två böcker som liksom båda har ganska egendomliga och till och med bizarra inslag. Och kanske därför också passar i en tid som vår, som är märklig och besynnerlig och ibland till och med grotesk. Och samtidigt har de fantastiska beskrivningar av skönhet. Inte minst när de båda talar om Guds tron. Om den strålglans och det majestät som finns just där. Och hos dem möter vi också löften om en kommande framtid som går utöver allt annat man kan tänka sig. Och precis som vi under våren återkom till orden till Johannes: var inte rädd, vad än som kommer att ske. Så får också Hesekiel höra de orden: var inte rädd. Och så denna märkliga, besynnerliga syn som vi har hört läsas om här. En hel dal full utav benknotor. Ett slagfält där döden på något sätt har liksom fått härska fritt. Några kapitel innan det här, den här synen, så har Hesekiel också fått ett besked ifrån Jerusalem. En flykting har kommit därifrån och sökt upp honom och sagt: staden har fallit. Nu finns det inte längre något hopp kvar. Och det väcker ju frågorna hos Hesekiel som hos alla de andra. Hur kunde Gud låta det gå så långt att den här staden ödeläggs? Det är ju liksom en nation, ett folk som Gud själv har skapat. Hesekiel kallade det för en klenod i hela Guds skapelse. Det land som han hade gett dem hade nu liksom slukats av en hungrig stormakt. Den stad som han älskade, som han hade gjort till sin, hade nu jämnats med marken. Och Gud hade bara sett på. Det var ju hans verk. Det var en kronjuvel för Gud. Hur kan Gud tillåta att det går så långt? Allt är alltså dött. När vi läser lite kommentarer efter den här synen som Hesekiel har, så säger ju Gud också, som förklarar kanske en del av det besynnerliga i det hela, nämligen när han citerar vad folket säger i Jerusalem, där de säger: våra ben är förtorkade, vårt hopp är ute, vi är förlorade. Gud tar alltså deras egen klagan liksom, och sätter in det i en uppenbarelse, en syn helt enkelt, som Hesekiel får. Och han kan stryka under detta också, Gud, med att säga att ni har skingrats ut över världen, att den här staden nu är tom på folk. Det är inte en olyckshändelse. Det är jag som har skingrat er. Det är jag som har sänt den här stormakten till er. Gud ser att hoppet är ute, att allt är förtorkat, förintat och dött. Men Gud har själv bidragit till att det är så. Alltså, det verkar som att Gud är inte rädd för att saker och ting dör. Inte ens det han älskar mest. Inte det han själv har skapat och sagt: det här har jag ju min glädje i. Liksom min ära, liksom min stolthet, det har jag här. Ändå kan Gud tillåta att allt raseras. Det här för oss som kristna rakt in i evangeliet om Jesus Kristus. Det är hans död och uppståndelse som vi också läser in i den här berättelsen. Jesus som inte sparade sig själv, ställde sig utanför det som hände på ett tryggt avstånd. Gud tillåter katastrofen ske, att Jesus dödas. Hur kunde han? Hur orkade han det? Varför tillät han det? Det verkar som att Gud har en sån trygghet och en sån tillit till sig själv, naturligtvis, till sina möjligheter, men kanske också till det som händer i hans skapelse, att han inte drar sig undan döden, inte håller den ifrån sig, utan det visar sig ju att Gud till och med använder döden, som är hans fiende verkligen. Men när han låter den liksom få plats, så ser han inte bara på det som alla andra tänker sig. Hur kan han bara se på och inte göra något? Gud ser inte bara på. Han använder katastrofen. Det han visar genom Jesus Kristus är att det är så han räddar världen. Det är genom död till liv. Paulus skriver: han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han inte också kunna skänka oss allt med honom? Gud är inte rädd för döden, men han gör något med den. Det tror jag Hesekiel får klart för sig, och det tror jag Hesekiel kan få säga oss idag. För detsamma, tänker jag mig, gäller oss i våra liv. Det finns ingen gräddfil, det finns inga krockkuddar som räddar oss ifrån allt som är svårt, alla utmaningar eller till och med nöd eller hopplöshet. Det finns inte heller något som skyddar oss från våra fel och våra synder. Att vi går vilse, han tillåter det. Och vi kan fråga naturligtvis det om och om igen. Hur kan Gud tillåta det? Hur kan Gud tillåta att jag misslyckas och syndar? Eller att det onda drabbar mig eller min omgivning? Men han gör det. Och han använder det också. Han kan använda det till min fördel och framförallt till sin ära. Och jag tänker, en höst som den här, så vill varje kompost tala det till oss. Att det som är resten av våra liv, det som är bara blir skräpet, det som återstår och det som saknar varje liv, tanke på liv, bär i sig löftet om något nytt. Gud använder också det som har dött till att låta nytt liv få växa fram. Så här beskriver ju Nya testamentet att vår utgångspunkt, vi är döda genom våra synder, men i tron och i dopet är vi inte bara begravda utan också uppståndna till ett nytt liv. Och ligger inte också lite det här i det som är kyrkans tro och våra erfarenheter? Att ibland måste saker få dö för att vi ska få nytt liv. Ibland måste jag släppa taget om det som är väldigt dyrbart för mig. Det som jag älskar, för att jag ska kunna ta emot något nytt och något som är ännu mer värdefullt. Det är på något sätt något som går igenom hela den här skapelsen. Men bilden handlar ju framförallt inte om död, utan är ju en hoppfull bild om att där det inte finns några tecken på liv, där det inte finns något hopp kvar, där finns fortfarande Gud. När Hesekiel och hans landsmän liksom har hamnat på botten, verkligen på botten, och det bara finns förtvivlan kvar, och alla säger naturligtvis det är för sent. Gud kommer för sent om han kommer. Det är då det vänder. Och varför Gud ofta låter det gå så långt, det har jag inget bra svar på. Men jag ser ju att det är det som händer gång efter gång. Denna egendomliga syn, när det inte bara handlar om torra ben, utan att Hesekiel också ska tala till de här benen. Hur sjukt kan det bli? Men vad har Hesekiel att förlora? Han gör som han blir tillsagd, och det börjar rassla och gnissla. Och det som inte kan hända händer i den här synen. En process sätts igång. Och så är det bara en sak som saknas från det Gud har sagt kommer att ske. Det finns inget liv i de här kropparna. Som att Gud gör på något sätt ett uppehåll här i hela den här processen för att fästa hela uppmärksamheten på det som nu kommer. Det som avgör allt. När han då ska ta upp processen igen och Hesekiel ska tala till Guds ande och säga: kom, blås från alla fyra väderstreck. Blås liv i det som har varit dött. Det är då det händer. Det är bara genom Guds ande som livet återvänder. Hoppet är verkligen ute. Men genom Guds ande som ger liv kan det ske som är omöjligt. Och vi får ju liksom en sån här flashback ifrån själva skapelsen där Gud formade människan. och först i ett andra steg blåser sin ande in i människans näsa. Gud skapar igen från ingenting något nytt. Gud låter något dö för att verkligen börja om från början. Och så förklarar Gud i verserna efter den här synen vad han menar och hur han tänker om deras framtid. Det som nu är utplånat och dött kommer att stå upp igen. Guds svar är att han fortfarande lever. När allt annat är dött så lever fortfarande han. Hans ande är hela tiden verksam, även om det inte alltid syns, så fortsätter hans verk. Och detta är evangeliet till oss i alla tider. Varje evangelium i Nya testamentet, varje berättelse om Jesu liv slutar med detta. Livet besegrar döden. Jesus uppstår ifrån det döda. Gud låter katastrofen vändas till historiens största ögonblick. Guds ande kommer med nytt liv. Och det som Hesekiel ser i den här märkliga synen är ju det som egentligen först blir verklighet när Jesus uppstår. Och det som apostlarna berättar om i apostlagärningarna, det de skriver om i sina brev, handlar om det är Guds ande som ger liv och färg åt allt. Paulus skriver, vi är uppståndna med honom. Vi har fått liv. Och därför finns det ingen anledning till förtvivlan mitt i det som är livlöst och dött. Hans ande bor i oss. Han fyller också den dödens dal som vi ibland kanske vandrar genom. Ett nytt liv. Det är ofattbart. Det går inte att förklara. Kanske du ändå har varit med om det någon gång. Du tyckte att det finns inget hopp. Jag ger upp. Hur kan Gud? Hur vågar han? Så händer någonting ändå. Han visar liksom att en öppning mot framtiden som vi inte trodde fanns. Och det här tänker jag mig, det är nyckeln för dig som inte tror eller är osäker om du tror eller på vad du tror. Genom Guds ande, genom hans heliga närvaro kan tron väckas till liv. Hur livlös den än verkar vara för dig. Och den är nyckeln till dig som upplever att det inre livet på något sätt har torkat ut. Hoppet har övergett dig. Din längtan efter Gud, en flämtande låga. Guds ande kan röra vid dig och ge dig nytt liv. Det är det som den profetiska församlingen vill liksom säga till oss var och en och skapa hos oss. Hesekiel, mitt i det som är så märkligt och besynnerligt hos honom, vill han bara stryka under det Jeremia har sagt. Gud vill börja om igen. Det finns en framtid. Det finns hopp för oss. Hesekiel vill blåsa liv i det som är svagt, det som är nära att dö. Han har sett någonting som han liksom, väl inte heller han förstår egentligen vad det är som händer. Men han har sett det hända som han inte visste kunde hända. Och han förmedlar igen ett hopp. Det är tillsammans med den här fantastiska bilden om krukmakaren som börjar om igen när kärlet misslyckas. En ny bild som vill fylla oss med hopp. och framtidstro. Till och med det som är helt dött kan Gud väcka upp. Det är nästan så att han vill gång på gång påminna oss om det. Tack Gud för att vi nu får vända oss till dig igen, fascineras utav de gamla profeterna och vad du gjorde i deras liv och gav dem i uppdrag att säga. De dörrar du öppnade mot nya världar. Det hopp du mitt i elände och katastrofer tände i deras liv. Det som nu är aktuellt för oss, låt oss se och höra vad du vill.